Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska vara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 266. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har återigen ett digitalt sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej, hej!
Hallå!
Hallå, hallå!
Det blev lite för mycket social interaktion förra veckan.
Vi kan inte ses hela tiden.
Nej. Nej, det här beror på schematekniska saker. Vi tyckte ändå att det var bättre att prioritera snabbhet och aktualitet. Så därför får det bli så denna gången. Idag så ska vi prata om lite olika saker. Vi ska ju dels såklart prata om den allsvenska guldstriden, men vi ska först och främst prata om Champions League. Där vi kan prata om att Malmö FF inte längre är mållöst i Champions League. Malmö FF är inte längre poänglöst i Champions League. Vi skulle också ha kunnat prata om att Malmö FF inte längre var segerlöst i Champions League. Men istället så ska Max Wiman få berätta varför vi ska ha VAR i den moderna fotbollen.
Jag väntade på det. Nej, men så här, vi kommer att diskutera själva bedömningarna längre fram. Det jag egentligen vill inleda med att säga då, det är att jag vet att sådana här diskussioner blir lite fel från början. För det här som hände igår handlar ju inte om VAR som system, utan det handlar i första hand om den person som satt bakom VAR-kameran och är en högt utbildad domare och som fattar beslut kring det han ser på skärmen. Och det är alltså inte i grunden VAR-systemet som jag vill diskutera återigen, även om det finns delar i det som alltid att diskutera. Men i grunden handlar det om att man måste kunna diskutera, ifrågasätta och kommentera kring en persons insatser i en fotbollsmatch. Och det är faktiskt en VAR-domare som tillsammans med två assisterande VAR-domare som sköter mer det tekniska kanske, som bör diskuteras, tycker jag. Plus naturligtvis kopplingen till huvuddomar.
Jag vill ju gärna inte återkomma till detta utan ta det här rakt direkt på avspark, så att säga.
Jag ska riva iväg allt på en gång.
Ja, men alltså det är ju, jag menar, jag förstår vad du säger, Max, men man kan ju samtidigt, man kan ju inte frigöra systemet från personerna. Alltså det argumentet för VAR har ju varit att man vill komma bort från de så att säga mänskliga misstagen som görs på planen. Då hjälper det inte om det sitter människor bakom på andra sidan kameran och gör samma misstag. Eller rättare sagt större misstag.
Men det är det som jag tycker är det allvarliga då. Alltså, det handlar ju om kompetensen hos de som faktiskt sitter där. När vi nu som lekmän faktiskt kan ha ganska tydliga åsikter om det som händer. Alltså det finns ju, om man ska lyfta de här konkreta situationerna då, så fanns det Zenit får den andra straffen, så sker det efter bedömningen från videodomaren, som enligt min uppfattning då gör en väldigt märklig regelbedömning. Det skulle man ju gärna vilja höra domare prata med om än vad vi själva. Men så jag som med den fotbollskunskap och den alltså då har fotbollen tappat lite av sin identitet av att det faktiskt är en fysisk sport, som någon sa igår. Det som gör det intressant också, den mänskliga faktorn, är situationen i första halvlek när Antonio Colak, enligt min mening, och nu, återigen, nu måste vi diskutera utifrån den matchen vi såg igår, men det kunde precis lika gärna varit Benfica som mötte Bayern München. För mig handlar det inte här om orättvisa mot Malmö FF eller specifikt i denna matchen, utan man måste kunna utifrån exempel, jag är själv basketdomare och vi diskuterar utifrån exempel vad som är rätt och fel i bedömningen. Och när jag ser Antonio Colak tydligt få två händer i ryggen och knuffa som kul, sen om kan hjälpa till kan jag i det fallet tycka är oväsentligt. Där väljer videodomaren att inte överhuvudtaget reagera på det. Och där det då har gått snett tycker jag också, det är att han bedömer den situationen och bestämmer att den ska inte domaren se om. Situationen som blir straff, där bestämmer han att domaren ska se om en situation där den litauiska domaren faktiskt är väldigt väl placerad. Och det här är ett systemfel. Där har det utvecklats någon sorts praxis. Att när videodomaren säger till att hade du ska titta på det här för det här kan vara straff, så har vet jag inte någon domare som har vågat gå emot det. Och då har du tappat att det ska vara en hjälp. Då blir videodomaren ta över från huvuddomaren. Och jag tycker det var svagt av huvuddomaren att inte ändra det beslutet igen.
Ja, det är ju VAR-systemet som på något sätt serverar domaren möjligheten att faktiskt kolla på den här slut och komma fram till fel beslut. Det hade ju förmodligen inte varit straff om det inte vore för VAR. Nu blev det blev en konstig diskussion liksom. Det dyker upp en situation som inte fanns egentligen.
Men det här är ju problemet med VAR naturligtvis, att det är fortfarande ganska nytt och att det kan komma saker långt i efterhand. Det var ju någon av situationerna kom ju ganska sent. Det var det första straffen som dröjde ganska länge innan det kom hit. Så det finns problem i det här, men jag tror man får inte glömma människorna bakom att de insatserna som gjordes igår, tycker jag då, återigen, vi kan bortse från de bedömningar som gjordes igår, fanns det väldigt mycket att ifrågasätta.
Nu är jag ingen domare själv, men jag tycker också första straffen, det är en lurig situation och det är väl enligt regelboken kanske rätt också, men man tänker om man får en sån straff, som jag tycker även den kan sorteras in under i den billiga kategorin, även om det inte är så billig som den andra straffen. Jag menar, det här, han och Dalin kommer ut och Claudinho är det väl?
Nej, det var väl Wendel.
Wendel var det, ja. Förlåt, det var så mycket brast. Det är svårt att hålla med så här. Som petar bollen alltså långt åt sidan.
Ja, han har ingen chans.
Och sen så glider de in i varandra. Det är inte helt 100%, måste jag säga. Men den är väl lättare att argumentera för, tycker jag. Det blir liksom någon slags kollision. Men jag tycker att Wendel måste ju någonstans chippa bollen över Dalin och försöka så att det ska dyka upp en situation där han kan slå in bollen. Mm. Alltså för annars blir det någonstans att du kan skicka iväg bollen upp på läktaren men sen liksom kollidera med målvakten och belönas med en straff för en situation som du aldrig skulle haft en chans att göra ett mål på.
Nu kan jag inte bedömningarna exakt där, men det är nog så att du ansvarar för din kropp så att säga. Och man bedömer att det är inte en kollision utan att han är skyldig till situationen. Så spelar det nog inte så stor roll bara bollen i spel fortfarande, utan då kan man döma straff. Jag tror att det är så, men jag vet inte.
Ja. Men sen så blir det liksom en situation där det är ju tydligt, och så är det i allsvenskan också, att de mindre klubbarna gynnas ju inte mot de stora klubbarna överlag. Det är inte så i alla matcher, men det är så. Nu har man ju någon slags skapat lite av ett sånt här perfect crime-samhälle för de lite större lagen. Det går aldrig att argumentera mot. Alltså, VAR är ju definitivt på något sätt. Jag tycker också att problemet med VAR är att det pratas ju inte mindre om domarbeslut efter VAR har dykt upp. Jag tycker det är så, vi har ju Sterling mot Danmark i EM till exempel. Och nu kommer detta. Och MFF har ju, vad är det? Var det tionde VAR-beslutet som går emot MFF? Alltså det dyker upp många sådana situationer där mindre missgynnas mot större efter tveksamma VAR-ingripanden.
VAR-domaren var ju också ute och letade intensivt efter en hands MFF-straffområde, inte exakt. Så långt innan exakt. Straffen. På en situation som precis som den som ledde till straffen var någonting som ingen spelare överhuvudtaget reagerade på. Mm. Det som också har uppstått som har blivit ett problem och det som man såg vid den andra straffen då, det är ju att spelarna vet ju, de har ju lärt sig hur de ska agera i förhållande till VAR. Mm. Får man en liten någonting som är i närheten av huvudet eller i kroppen, på kroppen i straffområdet, då lägger man sig ner. Så, och så då uppmärksammas det och så ska det granskas.
Men jag tycker också, alltså det är sin sak att man granskar det då, men just den här situationen som blir straff, alltså straff nummer två, där är det väldigt tydligt att Erik Larsson träffar på kinden, tycker jag, på honom. Inte hårt, han träffar på kinden. Och den här stora Zuba, heter han, va? Kastar sig och tar båda händerna för ansiktet. Och det, jag tycker återigen, det är en dålig domarinsats att inte läsa av vad som faktiskt sker. För när han sätter händerna framför ansiktet så är det en signal att det här stämmer inte. Det är inte detta det handlar om. Och att det är klart, alltså, ytterst, till och med jag kan säga så här, vi kan inte ha VAR om inte vi har kompetent folk att sköta det. Och det återigen handlar det inte om, jag förstår att de som tycker att det här kan verka misstänkt och att det är märkligt, inte minst den här konstiga handsituationen som du, Fredrik, beskriver, att det överhuvudtaget granskas. Men ja, man får ju tolka det som att det här är faktiskt, jag tycker det är dåliga prestationer.
Jag tycker att den litauiske domaren hamnade i problem från början. Jag tycker att han var inkonsekvent, och då menar jag inte i första hand att han var inkonsekvent mot något lag, men han var inkonsekvent i sitt sätt att bedöma matchen. Det fanns liksom ingen riktig logik i hans resonemang. Jag tycker det fanns betydligt fler frisparkar att hämta, och det fanns en del som han kanske inte borde plockat. Och genom att vara osäker där så blir han också på något sätt osäker kanske i VAR-situationen. Alltså samspelet med VAR-domaren, det kan ju vara så enkelt då att VAR-domaren försöker ta större initiativ. Jag vet inte. Men jag tycker att har vi sett de andra domarinsatserna i Champions League, och hade någon av de domarna dömt igår, så tror jag att matchbilden hade sett annorlunda ut. Jag vill fråga, för nu såg jag matchen på tv. Det fanns situationen där den ryske spelaren blev utvisad. Upplevde jag som att det tog en oändlig tid innan domaren fattade beslutet. Och det kan inte ta, så vitt jag vet, kan inte ta hjälp av VAR-rummet där, för att det handlade inte om rött kort direkt.
Nej, det kändes ju onekligen som att det tog lång tid.
Ja, där kan man ju undra, vad var det som gjorde att han inte vågade fatta beslutet? Det, alltså, var han så osäker på hur det skulle påverka matchbilden? Som sagt, vi har sett fantastiska domarinsatser i höst i Champions League i Malmö, men den här var inte bra generellt.
Mm. Nej, det finns en skillnad där.
Den som vill liksom ha... Den som känner att domaren gynnade bortalaget kan ju lätt få... Det saknas ju situationer för att argumentera för det. Ganska, ganska tätt in på kvitteringen, då, straffkvitteringen, så går ju Martin Olsson omkull uppe nära deras straffområde. Och det känns ju som en solklar frispark. För obegripligt varför han inte får den. Och de kan lyfta upp och etablera sen efter det. Det blir mycket sådana situationer som... Ja, nu, om man nu är lagd åt det hållet att man vill konspirera liksom. Jag tror inte att domaren var köpt den och sånt där, men det är inte det första exemplet i den här turneringen där vi ser en domare som tenderar till att luta lite åt favoriten, storlaget liksom. Det är inte bara för att det är senigt liksom. Det kan vara vilket lag som helst. Det krävs mycket för det liksom, MFF får gå en tuff match mot en tuff motstånd, men också lite att man, ja, man får liksom väga orden här nu. Man har inte domarna med sig många gånger i alla fall, så kan man säga.
Nej, och någonstans måste man kunna kritisera en domarinsats också. Jag tycker att ibland finns det lite rädsla för att göra det. Sen kan var och en själv bedöma mer utifrån vem som blir mest förfördelad. Jag kan ju bara hålla med dig, Fredrik, att det var många tveksamma situationer som gick ut. Det kändes som det större laget hade en lättare väg, så är det.
Zenit hade inte fått den straffen på Stamford Bridge, så kan vi ju säga i alla fall.
Nej,
det tror jag.
Men det som är den springande punkten här, tycker jag, är att visst, domarinsatsen var inte bra. Men domarinsatsen i sig var ju inte matchavgörande.
Nej,
det var ju VAR-insatsen som var matchavgörande.
Ja, så blev det.
Och det är det som är, alltså, när man liksom hela, varför ska man ha, alltså hela poängen med VAR går ju förlorad, och den är liksom dömd att, att inte fungera, eftersom VAR i sig också beror på att det sitter människor och fattar beslut.
Men därför är det är där felet har blivit att, och det där är ju svårt alltid, men att ska man ha en funktion som VAR så ska du hellre fria än fälla. Är det minsta tveksamhet så ska du fria. Och det är ju där man har tappat det. Det känns ju då också som att vissa VAR-domare blir petimetrar och verkligen letar efter saker. Medan i andra matcher flyter det på fantastiskt bra och inga problem egentligen. Så att jag förstår mer än väl att det här väcker en storm av kritik mot hela systemet. Men i grunden tycker jag bara att man måste ändå man måste hitta en väg ur det här på något sätt. För jag tror inte att man kommer ta bort VAR på grund av sådana här saker. Utan
om man tar det här ett steg längre, vi ska snart lämna VAR, men det är ändå intressant att diskutera. Det här är alltså då världens bästa klubblagsturnering vi pratar om. Om UEFA i det läget inte kan fylla sina stolar med kompetent folk, hur ska det då se ut i allsvenskan? Undrar jag.
Stora frågan.
Nu, det har jag tyvärr inte kunnat se hur det ser ut i Danmark, för Danmark har ju infört VAR. Men jag tror det handlar, Sverige är fantastiskt duktigt på att utbilda ledare. Så att jag tror nog att vi skulle kunna klara av det. För jag tror det handlar om mycket om det. UEFA är ju lite i en rävsax, eller det här också att man ska använda sig av hela Europa och alla länder ska vara med och så vidare. Och det är naturligtvis en problematik ytterligare i det hela. Sen ska man ju komma ihåg, nu tror jag inte att det hade hänt, men även om det inte hade blivit straff så kunde ju Zenit kvitterat fortfarande, för det var rätt mycket tid kvar. Så det vet.
Absolut, men det hade ju liksom, om de hade kvitterat på egna meriter så att säga, så hade det inte varit så mycket att säga om. Det var ju inget orättvist resultat. Det var ju inte det som var liksom grejen.
Nej. Sen tycker jag det är intressant, vi pratar bara lite om det. Jag vet inte om ni uppfattade situationen med Colak i första halvlek. Jag har hört lite båda hållen, men för mig så hade det varit frispark 100 gånger av 100 ute på planen, och det blev frispark för mindre knuffar ute på planen, och då förstår jag inte varför den inte blev någon avlösning.
Jag tycker den är inte helt olik situationen mot Häcken rent bedömningsmässigt. Det finns finns ju såklart en kontakt där, men han förstärker den väldigt mycket. Sen är det ofta att i början av matchen så tenderar i straffområdet så tenderas den typen av saker liksom. Det är bland de första riktiga duellerna som sker i matchen där det finns en sån, vad ska man säga, laddning i duellen då. De tenderar ju till att aldrig blåsas för. Alltså det ska mycket till att få en straff i det. Hade det skett i slutet av matchen så är det möjligt att de hade tittat på den också. Jag säger inte att det är rätt eller fel, men det brukar vara så i alla fall.
Det konstiga är ju att de inte tittade på den. Det tycker jag är det som är anmärkningsvärt.
Jag personligen kan känna att jag tycker inte att den typen av situationer ska vara straff. Det tycker jag är en så kallad soft penalty.
Ja, liksom.
Det kan få vara en frispark, absolut. Men jag tycker ändå att bedömningen måste vara hårdare i straffområdet med tanke på vilket utfall en straff trots allt får.
Det håller jag helt med om. Jag hade inte...
Och jag ska tillägga,
jag reagerar inte liksom på det på något sätt. Det är ju liksom i förhållande till det andra som det sticker ut.
Exakt, det är det du blir en relation ut.
Ja. Och sen tycker jag också att det måste finnas konsekvens i hur man kritiserar en domare. Det kan säkert många anklaga oss för att vi inte har. Men jag tänker på Jon Dahl Tomassons kritik mot att Colak inte fick straff mot Häcken. Och sen kritiserar han att Zenit får en straff för en ungefär liknande företeelse nu igår. Då. Alltså, det var ju precis det han förordade mot Häcken, i det han vänder sig mot Zenit. Jag får inte riktigt ihop det.
Menar du att tränaren är partisk? Alltså.
Ja, exakt. Det är min spaning.
Det är otroligt.
Ja. Nej, men det blir lite så här. Om man är förvar på det viset, han är förvar. Han har ju haft med sig liksom utskrivna bilder till presskonferenser. Och då får man ju någonstans backa VAR även i ett sånt här läge. Liksom, kan jag känna. I konsekvensens namn då.
Då släpper vi VAR för den här gången. Det finns säkert anledning att återkomma till detta kära ämne. Vi kan istället prata om Malmö FFs insats. Vad tycker du om den, Fredrik?
Den tycker jag var på det stora hela jättebra, måste jag väl säga. Och jag vill framför allt lyfta fram Sergio Peña när det kommer till hur det såg ut. Och det är häftigt att se en spelare som så gärna vill ha boll i den här typen av matcher. Och nästan alltid när han får den gör något vettigt med den. Det är en sak som MFF har saknat de här tidiga matcherna. Nu är Zenit hemma i den så kallade inom situationstecken lättaste matchen då. Men det har blivit väldigt att man försöker liksom hitta ett kortpassningsspel på mitten. En mittfältare får en boll av en mittback, spelar tillbaka och sen plötsligt så blir den mittbacken så stressad att den skickar långt till slut i alla fall. Eller blir av med bollen i en press. Men för Peña reder ut den här situationen. Han låter MFF andas med bollen. Och det är så otroligt viktigt när man möter de här bollskickliga lagen. Att själv kunna få vila lite med bollen för att liksom läsa av planen. Vad kan vi anfalla? Hur kan vi göra? Vad funkar inte? Och där är ju Peña otroligt bra tycker jag. Och det blir också väldigt bra när han kompletteras med Bonke in och sånt Oskar Lewicki. Och kanske framförallt Bonke gör en duellmässigt fysiskt ett bra match igår. Där han liksom håller uppe MFF. Det funkar väldigt bra på mittfältet där. Det är imponerande att se.
Jag vet inte hur du uppfattade Fredrik. Du såg också matchen på TV som jag. Och det är nog ganska intressant egentligen därför att jag har inte märket till Peña så mycket och det kan ju vara ett väldigt gott betyg ofta. Att det liksom bara flöt på när han fick boll och att det liksom, han hamnade inte i svåra situationer eller dueller. Jag tycker att det finns en potential i honom som är enorm, måste jag säga. Sen vill jag lyfta en spelare till här, för jag håller med om att jag tycker det var en fantastiskt bra insats på många plan och en riktig Europa-insats. Och det är faktiskt en gång Sören Rex. Alltså hans nivå i de här Europa-matcherna, hans förmåga att göra saker på liten yta, smarta saker med boll, vilket inte minst då i målet. Jag beundrar honom som spelare. Jag tycker om att se den typen av spelare, måste jag säga.
Ja, det finns många som man kan lyfta. Alltså, Frans Brorsson gör ju kanske sin bästa match i Malmö FF. Och det tycker inte jag är att ta i. Han gör det otroligt bra. Då har han ändå Artem Chuba mot sig. Frans Brorsson är ju den här trebackslinjen, den centrala spelaren. Det har han inte varit hittills i Champions League. Då har han spelat konsekvent ute till vänster. Det här passade honom väldigt mycket bättre att ligga där i mitten. Det är en otrolig insats han gör. Och sen Johan Dahlin förstås. Jag tycker under en säsong så det tenderas ofta att man glömmer bort målvakten. Man liksom inte pratar om målvakten så mycket. Men han gör en otroligt bra match, Dahlin också överlag. Inte bara för straffräddningen. Som det är visserligen smart. Jag tycker egentligen att alla målvakter är så jäkla svårt att dyka ut. Ofta upplever jag på en straffsituation att målvakter försöker dyka ut i hörnen så långt de bara kan. Och det finns ju såklart en tanke bakom det. Ibland hamnar ju bollarna där. Men jag tycker det är möjligt att man har mer att vinna som målvakt. Och faktiskt absolut gå åt ett håll. Hoppas på en dålig slagen straff. Men dröj kvar benen lite grann centralt. För att ofta på kraft så blir det att bollen hamnar där. Och menar, finns det kvar en liten del av kroppen där så ökar ju chansen att man räddar.
Jag måste hålla med dig också vad det gäller mittbacken. För det blev ju också så jag tyckte Arnel var ju väldigt till sin fördel. Och Moisander gillar jag ju också skarpt som spelare med hans lugn och förmåga att se framåt och spela sig ur och när han kan och slå långt när han måste så att säga. Det är ju så frapperande konstigt då igen att Malmö har haft så dåligt försvarsspel i många matcher i Allsvenskan.
Ja, vi ska ju prata om Häckenmatchen också så småningom, så vi kan ju återkomma till det då. Nej, men alltså, jag tänker också att det kanske har alltså det att ha Moisander till vänster i den här trebackslinjen kändes som att det också bidrog till Sören Rex insats i den här matchen. Eftersom när man i uppspelsfasen och när man hamnar i någon sorts triangelspel där att man vet att man, precis som du var inne på Fredrik, att man vet att man kan liksom använda försvarsspelaren i det spelet.
Mm.
Och bygga upp anfallet istället för att liksom pressas till en rensning eller slå ut bollen till inkast någonstans vid mittlinjen.
Sen vill jag lyfta hela, jag tänkte faktiskt mycket på det under matchen igår, med målsituationen när Malmö gör sitt mål. Det är ju exakt så Malmö måste göra mål mot de stora lagen i Europa. Man måste anfalla snabbt. Man måste liksom hitta en snabb passningsväg och vara lite tekniskt finurlig och söka ett avslut snabbt. För det går inte att bolla runt bollen framför backlinjen och tro att det ska bli resultat. Det är bättre att ha två sådana chanser än att ha 50% bollinnehav, känns det som, tycker jag.
Mm. Men det överlag är det ju, även om det finns individuella liksom hyllningar att göra här, så är det ju den kollektiva insatsen är ju väldigt, väldigt bra. Det är ju intressant att MFF liksom, det tog några matcher för att hitta liksom den här, vad man ska gå in och vad man ska fokusera på. Och det handlar ju om att sätta en matchplan som är simpel på något sätt. Man ska inte göra det svårt för sig, om man ska börja i defensiven med att vara noggrann. Och det var ett stort steg framåt mot Chelsea. Där var motståndet på en sån nivå att man kunde vinna ändå. Men nu fick ju någonstans MFF betalt för det här. Att man rent taktiskt tar sig an matchen på ett väldigt, väldigt klokt sätt. Jag upplevde liksom som att det till exempel tar Juventus hemma. Att MFF ändå sålde sig lite där. Och det är lätt med facit i hand att säga, men den MFF gick ut väldigt hårt i början. Flyttade upp positionerna och det blev ju straffade då. Liksom. Här kommer man in med en helt annan matchplan. Liksom, och den är ju klok. Liksom. Och jag tror att när MFF bestämde sig för att vi kan liksom inte spela på samma sätt som i Allsvenskan som i Europa. Det går inte. Man måste ha ett spel i Europa. Man kan aldrig möta de här lagen på det de är bäst på. Man måste hitta en egen formel. För annars så blir det ju liksom en man mot man situation. Och där är de andra lagen överlägsna. Liksom. Det är kollektivet som måste göra det med en tydlig och skarp matchplan. Och det gör ju MFF nästan fulländat mot Zenit. Alltså, hade den här matchen slutat 1-0 så... Visst, 1-1, det finns liksom argument för att det är ett rättvist resultat där sätter chanser och så. Men 1-0 hade ju inte på något sätt varit liksom, åh, vilket rån. Det hade ju inte varit. MFF håller ju faktiskt Zenit borta från de här riktigt skarpa chanserna. Och de gör också de här brasilianska spelarna som kan vara fantastiska i sina bästa stunder.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Men det går också att göra dem frustrerade. Nu byter ju Zenit faktiskt ut Claudinho i paus, för han hade förmodligen blivit utvisad om han var kvar på plan. Han klagade från minut 1, han får ett gult kort. MFF var säkerligen lite besviket på det, för när han varit kvar på planen så hade de kunnat skava fram ytterligare ett gult kort på honom, det är jag övertygad
om. Och det var verkligen ett internationellt snitt på MFFs insats den här dagen, tyckte jag. Det var underhållande att titta på. Som fotbollsvän måste jag säga. Och, härligt att se att ett svenskt lag står upp på det här sättet. Och kan tänka mig att många kanske känner lite extra skadeglädje eftersom Sportbladet körde rätt hårt på rubriker inför matchen om att de skulle bli sämst i Europa. Och
jag var i och för sig lite sur när jag såg den, för exakt den faktan hade jag suttit och räknat fram för 2 veckor sedan.
Men så att du sparade den, Fredrik?
Men jag beslöt mig för att jag skulle spara den till den sista matchen, för jag tycker så här, vi är ju trots allt bara 2/3 in i turneringen, och det känns liksom lite, alltså, hur tidigt kan man göra den vinkeln?
Jag tycker det var väldigt klokt beslut, framförallt eftersom du har inför denna matchen som kanske då ändå såg som den mest realistiska möjligheten att göra.
Ja, precis. Alltså, man kan ju göra den efter... MFF hade ju 7-0 emot sig efter första matchen. Eller efter de 2 första matcherna. Man kunde ju gjort den då också. Alltså för att vara först med den. Men ja, det, man värderar olika. Vi värderade så denna gången. Men den fanns i pipen, den vinken och så.
Det är klart att den ska finnas där. Så var redo. Det är ju uppdraget. Så det är definitivt så. Men det är ju intressant också att se vilka konsekvenser. Ekonomin är ju en oerhört väsentlig del i detta. Malmö FF tjänar alltså 10 miljoner kronor på att ta poäng igår. Hade man vunnit hade man tjänat 30 miljoner och då började du liksom närma dig spelarbudgeten för vissa allsvenska lag.
Ja, där har du ju ett köp av Scholak bara där liksom.
Ja. Och så att, men, och 10 miljoner är ju inte att förakta och det är inte huvudsaken, men det är ju en viktig ingrediens i det här spelet som fortfarande skapar möjligheter framåt att bygga vidare på någonting.
Personligen så känner jag att jag hade tyckt det varit väldigt intressant att se Malmö FF åka ner till Turin den 9 december. 8 december, förlåt. Eller? Nu blir det tveksam. 8 december. Och faktiskt ta sig an Juventus med parkerad buss och hangarfartyg och liksom prom, allt vad de hade kunnat släpa dit liksom för att verkligen gå för det här krysset där nere. Det hade varit rätt häftigt. Det hade varit väldigt spännande att se hur det hade gått.
Jag håller med. Jag satt och tänkte samma tanke faktiskt under matchen, att det var det mest spännande scenariot framåt, just att se vad som hade hänt. För att Juventus möjligheter att vinna gruppen hade ju ändå varit ganska små, så att de hade kanske inte varit så supermotiverade.
Mm. Ja, de fick ju stryk där med 3-0 mot Chelsea igår och därmed så försvann väl egentligen. Ja, det, man ska inte säga att chanserna försvann till vinnargruppen, för att Juventus hade ju gått för det mot MFF och vinna där och hoppas att Zenit kan liksom stjäla en poäng av Chelsea då. Så att de inte helt kört för dem, men det hade kanske inte varit helt dumt för Malmö med Juventus som ändå vill framåt i plan och ligga lite på rulle där liksom.
Då, när vi då pratar om de här förutsättningarna som inte längre finns, så undrar jag vad ni tycker om coachningen av MFF efter kvitteringen. För jag tyckte det kändes lite, det kändes som att Tomasson värderade det oavgjorda resultatet och liksom det faktum att man garanterat inte skulle gå igenom det här gruppspelet utan poäng, att det värderades högre än så att säga chansen att kanske skapa någonting och trycka in ett mål till på stopptid. De var ju en man mer på plan och de hade tre mittbackar plus Erik Larsson och Martin Olsson inne. Och Abu Bakari på bänken, vilket ju kändes som det kändes som ett oerhört logiskt byte, att byta ut någon av dem och sätta in Abu Bakari och skicka långt det sista.
Jag kan bara hålla med dig, för att det var ju dessutom ett läge då Zenit hade ju inte någon större anledning att försöka gå för seger, utan poängen var ju så viktig för dem. Jag tyckte att visst de var uppe någon gång, men man såg ändå att de backade hem lite grann. Jag är ingen stor vän av Abu Bakari, men han nickade in ett mål mot Häcken och han hade definitivt kunnat göra nytta. Jag tyckte att Thomas som coachade smart när han tog in defensiva spelare mot slutet, så länge det stod 1-0, men jag kan hålla helt med att han borde chansat lite på slutet.
Ja, det finns ju tre byten att göra. Där. Nej, men absolut, det kan jag, nu är det inte många minuter som finns, men absolut är det.
Nej, men just att, därför liksom.
Ja, precis. Det är väl luften går väl ur och det blir väl också en effekt. Alltså jag vet inte om det kan till och med vara så enkelt att det faktiskt nästan lite glöms bort i den allmänna virvaret av den här långa avblåsningen och den orörda besvikelsen som följer där liksom. Det får ju förstås inte ske om det skulle vara så, men det är mycket möjligt att han värderar poängen och känslan efteråt på podiet. Då har det för sig gått kanske en halvtimme efter att spelarna sätter sig där, är också att det är inte den där fullständiga bedrövelsen som man möts av, utan det finns ändå, och det är inget fel i det, men det finns en stolthet över den här poängen och över insatsen överlag liksom. Men det är inte så att de är, det är ingen som är vansinnig, så att säga.
Vad tror ni då? Alltså, vad kan man ha några förväntningar på den sista matchen?
Jag tror det beror lite grann på hur det går i guldstriden. Ja, klart, skulle Malmö FF vara svenska mästare så är det väl kanske rätt lätt att motivera sig och ta ett tag till.
Mm.
Missar man alltså, guldet sista matchen mot Halmstad hemma så är det kanske lite tyngre.
Ja, precis. Det är ju verkligen det som är den här säsongen. Kan ju faktiskt utvecklas. Det blir ju verkligen så allt ställt på sin spets här nu. Det är nästan svart eller vitt på slutet. Och missar MFF guldet så är det ju... Då får ju den här säsongsavslutningen ett helt annat skimmer. Och då är vi alltså inne på liksom minuter som kan göra skillnaden.
Det känns som att vi glädde över där i den allsvenska guldstriden. Så att vi fortsätter där. MFF leder ju fortsatt allsvenskan eftersom det inte finns något lag som verkar vilja vinna den riktigt. MFF spelade ju då 2-2 hemma mot Häcken. Och det kan man ju säga var ett oavgjort resultat med liksom lite omvända mentala aspekter jämfört med Champions League-matchen då. Även om MFF naturligtvis var besvikna efter 2-2 där, så var det ju ändå en match där MFF kvitterade. Det som man funderade på efter att ha sett första halvlek framförallt var ju ändå återigen hur man lyckades hamna i det läget som man hamnade. Jag vet inte. Total åsikt om insatsen mot Häcken. Är det någon som vill ge sig på det?
Ja, den var väl inte så bra. Man får sammanfatta det kort. Den var inte tillräckligt bra, så kan man väl säga. Bra start, bra första 20. Sen tycker jag MFF tappar i tempo, både vad gäller bolltempo och presstempo. Sätter inte pressen tillräckligt bra. Häcken kan spela ur den flera gånger utan att på något sätt imponera. Häcken slår bort väldigt mycket passningar. Det var liksom märkligt att se att de brukar vara ganska bollskickliga. Det brukar inte vara liksom det som de faller på. Men de kändes skakiga i passningsspelet. Liksom. Darriga och tog fel beslut och så vidare. Och sen i andra halvlek så är det ju, ja, det är svårt att liksom analysera exakt vad som händer där. Men Häcken slutar ju till att börja med slå bort så mycket passningar. Gör lite små korrigeringar som MFF verkar störa av, samtidigt som MFF ser tröttkörda ut, faller långt tillbaka och pressar inte alls under långa stunder. Alltså Häcken fick ju stå och rulla framåt, något likt ett handbollsanfall under första delen av andra halvlek.
Jag tycker också att det blir stora gap i försvarsspelet och osäkert. Och det är därför det blir som kontrast mot insatsen igår mot Zenit. Alltså man liksom är rätt i positioner och stänger ytor och allt sånt här. Återigen så är det väl så att Malmö borde ha avgjort matchen. Första 20 hade man gjort 2-0, så hade man förmodligen vunnit matchen. Man bränner för mycket möjligheter i början.
Men då, hur kan det då vara sån skillnad på intensitet och aggressivitet och så vidare i två matcher som ligger så tätt in på varandra. I ett läge där MFF dessutom väldigt tydligt har kommunicerat att den allsvenska guldstriden är det absolut viktigaste. Då skulle man kunna tänka sig att det var där som tändningen fanns.
Men det speglar väl hela
2021. Så lätt är det inte kanske.
Det speglar väl hela 2021 att det finns ingen riktig logik i prestationerna, om man ska säga så.
Nej, men sen så, alltså, jag brukar inte falla in i den här vi har haft mycket skador och avstängningar mentalitet. Avstängningarna råder man ju dessutom själv till en mycket högre avstängning. Men de spelarna de saknar på mittfältet, det är ju ganska ordentliga tapp där. Och om man jämför mittfältet som spelade mot IFK Göteborg och mittfältet som tog sig an Häcken, så är det ju, det går inte att komma ifrån att det är viss klassskillnad där. Utan att liksom vara disrespektfull mot någon, så alltså Sergio Peña och Anders Christiansen är ju allsvenskans kanske två bästa mittfältare ihop med i konkurrens med några andra då, men det är klart att det blir kännbart när de inte kommit till spel, så är det ju.
Nej, inget annat lag hade ju klarat av att byta ut i princip ett helt mittfält.
Mm. Och med tanke på det så skulle jag säga att jag var ändå lite överraskad över att Häcken inte gick hårdare för det. För att de hade MFF i brygga och kunde och kanske till och med borde gjort 3-1. Men det blev som att de ändå kände väl någonstans 2-1 på stadion är riktigt, riktigt bra. Här vinner man inte ofta. Och skulle vi släppa in 2-2, fine, vi kan leva med det. Det var inga deppiga miner i Häcken efter matchen direkt. Och alltså, det känns som att vi chansar med att backa hem nu istället för att fortsätta gå för det. För får MFF en kvittering för tidigt, då vet de att då kommer det en synergieffekt med publiken och då blir det en rätt jobbig slutforcering. Sådär. Men jag måste ändå säga att jag var lite överraskad över att de inte gick lite hårdare för det.
Sen finns det ju en otrolig psykologi, jag kommer gärna tillbaka till det, att det är bara människor, de här spelarna också. Jag tror ju att Djurgårdens poängtapp mot Norrköping hjälpte MFF in i senintmatchen. Det är klart att man går ut med en annan känsla när man vet att man leder allsvenskan igen, trots att man själv inte har vunnit dem. Och om man då spanar lite framåt samtidigt här så är det ju, vi har sagt det tidigare, men nu är det ju liksom läge, nu måste ju Malmö ta chansen, för nu spelar man före Djurgården. Malmö möter ju Kalmar på söndag.
Nej, Djurgården spelar före MFF.
Djurgården spelar före. Det innebär ju att Malmö liksom har återigen liksom det här i sina händer när man går ut i match. Och det tar man liksom inte vara på möjligheten, då ska man inte vinna SM-guld. Och snart är det ju så att ingen borde vinna. För alla har sumpat sina möjligheter, känns det som, i omgångar. Mm. Det fungerar inte idrott riktigt så, men...
Nej, men det hade varit kul. Om Svenska Fotbollförbundet beslutar att det finns ingen värdig mästare. Nej, det hade inte varit roligt.
Vad oväntat.
Ja, men det jag ville fråga var, för att insatsen mot Häcken och matchbilden mot Häcken påminner ju ganska mycket om insatsen och matchbilden mot Sirius. Skillnaden var att där lyckades MFF både kvittera och avgöra. Men det var ju precis samma utveckling där man kom ut. Då gjorde man visserligen sitt mål efter paus direkt, men efter det tappade spelet totalt. Där Sirius sprang vänder genom MFFs försvarslinjer och gjorde 2 snabba mål. Frågan är ju då, hur ska MFF undvika det här i de 2 matcherna som återstår?
Lite kommer nog lösa sig av sig själv, eftersom man nu får ändå med MFF mot mätt ganska lång vila mellan de här 2 matcherna. Man kan ju också säga då med landslagen att ja, det är bra nu för spelarna kommer iväg på landslaget, det innebär vila, men MFF skickar ju iväg rätt tongivande delar av sin trupp på landslagsuppdrag och vi har ju sett statistik här nu som andra medier har skrivit om efter landslagsuppehållen att MFF har haft problem med 2 senaste åren nu, där det är väldigt många spelare som åker iväg då. Så det går väl inte att säga att de vilar direkt, men nu får i alla fall MFF vila, och jag tror att en stor del av förklaringen till att MFF gått ner i prestationen under matcherna är att man, det sliter hårt på spelarna att, med den här pressfotbollen man vill spela. Det är slutet av säsongen, vi är snart inne i december. Man orkar inte hålla uppe den energin under hela matcherna. Och det är möjligt att man ska ha en alternativ plan för kommande säsong. Att i matchen där man känner att spelarna kommer inte upp i den fysiska nivån och det är naturligt, då får vi liksom välja ett lite annorlunda spel. Vi kanske ligger lite lägre, försöker locka upp motståndarna och kontrar. Eller vad det kan vara.
Det är som så kallade Europaspelet alltså.
Ja, men lite åt det hållet. Liksom lite mer energikonserverande, i alla fall under delar av matchen. Tänk om MFF hade valt en lite annan approach till Häcken när man kände att vi håller på att tappa den här matchen. Jag hade till exempel velat se... Eller jag hade velat se, hade jag varit tränare så hade jag nog kanske gjort några byten i början av andra halvlek, kanske 50 minuten. För att man ser att den här matchen har vi tappat, vi måste förändra den här bilden.
Nu det är ju mycket folk från Malmö uppe i Kalmar också. Det har vi sett för att det gör effekt på en sån, framförallt på en sån arena som inte är jättestor. Och där Kalmar kanske inte har så massivt stöd, de har en rätt liten klack. Så att vi såg det mot IFK Göteborg, vilket tändmedel det var där uppe för MFF. Så det är klart att ha det i ryggen, oavsett hur det går för Djurgården före, För det, det blev liksom olika mindset liksom, beroende på om de har vunnit. Förmodligen slår de ju var bara hemma. Men jag tror som sagt det är mycket, mycket psykologi. Och rent fysiskt kommer ju MFF ha vilat färdigt. Alltså match tisdag och match söndag ska ju 17.30. Det ska inte vara något problem.
Nej. Och sen är det en vecka, ytterligare en vecka efter det då till Halmstad-matchen. Jag tror det är större sannolikhet att Djurgården tappar poäng hemma mot Varberg än vad det är att MFF gör det borta mot Kalmar. För mig kändes det någonstans där den här slutsignalen gick upp på vad den heter, Very Fast Cars Arena i Norrköping. Så kändes det lite som att det var avgjort. I min bok i alla fall, jag vet att det är inga supportrar som tar ut det på det sättet. Men Djurgården hade behövt gå om där. Jag tror inte, jag har otroligt svårt att se MFF tappa det här just... mycket på grund av, alltså Max säger publiken är en stor anledning där. Och det är ett underlag som passar MFF också. Dessutom så om man tittar på Kalmar, de har ju gått jättestarkt då och måste ju faktiskt stå som allsvenskans största utropstecken i år. Den förvandlingen de har gjort och den fotbollen de står för, jättehäftigt att se. Och kul för en klubb som har haft det tufft i flera år. Men tittar man på vilka matcher de har tappat poäng i så har de 2-2 mot Elfsborg. De har förlorat 3-1 mot MFF. De har förlorat 2-0 mot Djurgården. Eller 1-0 mot Djurgården. De har förlorat 2-0 mot AIK. De har förlorat 3-0 mot Elfsborg. De har kryssat mot AIK. Och de har förlorat igen mot Djurgården. Och nu möter de Malmö FF. Det är alltså den här toppkvartetten har de faktiskt inte vunnit mot i år. Utan mestadels förlorat med matcherna. Så Kalmar FF styrka är att vinna mot lagen som de är bättre. Som de är tabellmässigt bättre än eller ungefär lika bra som. Men topplagen har de haft problem med. Om man ska hitta någon liksom sådär, något positivt för MFF att hänga upp det på.
Jag tittade på en annan statistik faktiskt. Det är helt slumpartat därför vi har inte pratat om det. Om man tittar på MFFs insatser i Kalmar på 2000-talet så är det oerhört blandat. Alltså det är väldigt, antingen så har det varit riktigt bra matcher eller så har det varit riktigt dåligt. Och det speglas väl egentligen av de tre senaste åren. Jag vet inte om ni minns 2018 när Kalmar vann med 3-0 sen de spelade handboll på första målet. Och MFF var paralyserat fullständigt. Men efter det har faktiskt Malmö vunnit med 5-0 och 4-0. Och tittar man sen bakåt så har det faktiskt växlat. Det har varit mycket oerhört och segrar på båda hållen. Men det är klart att två raka segrar med stora siffror där uppe, det har man med sig i ryggen.
En annan sak som är, kan vara värd att ha med sig, jag tänker att vi ska prata mer om i ett senare någon sorts säsongssummerande sammanhang, men MFF är ju allsvenskans bästa bortalag. De har ju faktiskt bara tagit en poäng mer hemma än borta. Vilket kanske egentligen säger mer om hemmaspelet än bortaspelet. Och Kalmar är lite motsvarande. De har faktiskt till och med tagit en poäng mer på bortaplanen på hemmaplan. Och det känns som att det är, i alla fall i Kalmars fall, så kanske det handlar om att man kan spela ett lite annat spel när man är på bortaplan. Eller så spelar de exakt samma eftersom det är i princip samma poängskörd. Jag vet inte.
Tittar man på tabellen så teoretiskt kan faktiskt Kalmar fortfarande bli fyra och nå i fotbollens lite speciella värld en bronsmedalj. Oddsen är väldigt, väldigt dåliga för att göra det. Men de har ju en del att spela för fortfarande. De faktiskt ligger närmast den här toppkvintetten i tabellen.
Vad har ni för känsla kring de skadade MFF-spelarna? Dr. Wiman först och främst.
Numera har vi ju noterat det, jag vet inte om vi pratade det från förra veckan, men det har ju förändrats i Malmö FF så att det har ju uppdaterats lite skadorapporter, och men inte superdetaljerade så finns de ju där i alla fall. Dock inte vad det gäller Berget.
Han har en skada i ett ben.
Ett ben, ja. Men min känsla är, nu är det ju några dagar dit, men jag vet inte, jag tror inte att varken Berget eller AC spelar till helgen, men det är bara rent känslor. Det kändes inte som att de var alls aktuella inför denna matchen. Då kan det vara tufft att få dem klara till söndag. Men det är bara en gissning.
Ja, jag tror de kommer till spel. Jag går emot det.
Det är bra. Dr. Lindstrand säger. Jag vill ha en second opinion här.
Ja, jag tror att de sparas för just för detta. Liksom.
Ja, alltså Christiansen åtminstone, han har ju då inte spelat sen
Christiansen är väl kanske mer tveksam skulle jag säga. Vill väl inte slå upp en baksida lårskadare. De kan vara rätt kämpiga. De känns väl också ganska svårbedömda. Man kan nog tro ganska mycket att man kan spela, men tar man en maxlöpning och så, det är svårt att testa så att säga. Det är inte så, man kan ju belasta och känna att men det här funkar, men en lårskada, ska vi gå ut och göra ett maxtest här på planen nu för att se om ditt lår håller? Men då kan man ju bara slå upp den igen. Alltså det är svårt att veta på förhand, där får man vara väldigt försiktig.
Ja, och det har jag, han har ju haft lite bekymmer med just det denna säsongen. Så att det finns väl anledning att vara lite pessimistisk vad gäller hans medverkan.
Sen tycker jag lite grann, alltså, även om vi har kritiserat insatser i Allsvenskan, så finns det väl en tendens till att några spelare har en stigande formkurva trots allt. Alltså att det pekar väl lite grann åt rätt håll ändå, tycker jag det känns som, för Malmö. Och det är viktigt att det är bara ett par matcher kvar.
Vad blir det för sorts match här mot, i Kalmar?
Jag tror det blir en ganska frejdig match. Jag tror att det är två lag som kommer vilja anfalla.
Ja. Det blir inte en match som den i Varberg då. Nej. De vill också anfalla, men på ett annat sätt.
Nej, men det blir spännande att se hur Kalmar tar sig an den här, för nu möter man ett lag som är liksom spelar individuellt sett är på en högre nivå vad gäller till just det här tekniska passningsorienterade spelet, om man väljer att göra om någonting. För som sagt, de har ju haft problem med de här med topplagen, liksom, om de knäcker den koden så att säga, om de väljer en annan typ av taktik. Rydström kan ju sin fotboll liksom. Han har ju sett Malmö FF spela mycket. Så nej, det blir spännande.
Jag tror det handlar lite om proppen nu för Malmö. De behöver få ett par mål i hyfsat tidigt skede av matchen. Annars tror jag det kan bli tillknäppt och nervöst och lite stökigt. Som det har varit flera gånger i Kalmar, att de har haft svårt att hitta sitt spel. Så jag tror att tidiga mål faktiskt kan vara väldigt viktiga. Att det gäller för Malmö att gå för det här. Utan att gå bort sen naturligtvis. Men markera tydligt. Två mål i första halvtimmen så vinner de matchen. Sen tänkte jag bara, vi nämnde ju Djurgården att de möter Varberg. Det är ju en väldigt intressant match till i den omgången som spelas först på måndag. Och det är ju då Elfsborg-AIK. Så om vi nu, vilket vi inte kan förutsätta, men om nu Malmö och Djurgården gör sitt jobb, så kommer ju en guldkandidat att falla ifrån, kan vi förmoda, minst i den matchen. Och andra sidan kan ju både Malmö och Djurgården förlora. Då kan ju båda passa ta sig in här igen. Så att det, men normalt sett...
Kan vi, för tydligheten skulle bara säga det. Att Malmö FF kan inte bli svenska mästare på söndag. Men de kan bli det i kavaj. Säger man, var inte kostym. Nej, kavaj säger man.
Helt kostym är lite överdrivet.
Nej, exakt.
Kavaj går man ju omkring i.
Så finklädda ska de inte vara.
Nej.
Ja, precis. De kan bli det på måndag då. Lite baserat på hur det går i den matchen. Ett kryss till exempel var det ju gynnsamt. Eller att Elfsborg vinner.
Det stämmer att vara det.
Ja.
Mm. Och då fortsätter vi att Djurgården förlorar sin match.
Ja, precis, precis. Eller tappa poäng. Förutsatt att MFF vinner.
Nu ska vi säga nej. Just det, tappar poäng, då har Malmö 58. Nej, då är det inte avgjort.
Men då är det sån... Ja, nu är det förvirrat. Nu skjuter vi från höften. Nej, men då blir det en målskillnadshistoria och där är ju MFF överlägsen.
Exakt, så är det.
Ja, men det är ändå inte klart.
Nej, precis.
Hörrni, det blir lite... Det var intressanta matematiska spekulationer på slutet. Ni kan ta till er dem eller inte. Det är upp till var och en.
Ja, men det är ju häftigt att det är fyra lag som är inblandade i en guldstrid med två omgångar kvar. Det är liksom, det är så här det ska vara egentligen.
Fast de skulle varit lite bättre.
Ja, de skulle varit lite bättre.
De skulle ha 10 mer till.
Men den 4 december så kommer allt ställas på sin spets. Då måste en av dem få SM-guldet oavsett om de vill eller inte.
Vi återkommer i nästa vecka. Mellan matcherna mot Kalmar och Halmstad, då ska vi ha lite tydligare förutsättningar i den allsvenska guldstriden.
Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 266 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.